Ja, ni vet väl att det är Vasaloppsvecka nu. Och en del vet vad det innebär för mig också. Jag ska inte tjata så mycket om detta, men på fredag åker jag och några kollegor till Stafettvasan. Och det innebär ju en viss anspänning, som ni förstår. Och det gäller ju att ha förberett sig något så nära i alla fall. Om inte annat så får man ju uppleva Guds fria natur när man åker Vasaloppet. Men om man vill så kan man också få vara med och stödja oss. Inte bara genom förbön men också genom att ge en gåva till faktiskt det arbete som vår församling stödjer i Kimpesi, Kongo Kinshasa. Bland barn och ungdomar genom att skicka in lite pengar på det här blanketten som ni kan få efter gudstjänsten ute på kyrktorget. På snö för Kongos barn heter vår kampanj. Det var lite bättre än vad vi först hade tanken, pastorer på glid. Men vi valde detta istället. Men som sagt, vill ni stödja detta så får ni gärna göra det. Det är sista gången jag nämner detta här. Idag. Ja. Kan du föreställa dig att du kommer hem efter en bra dag på jobbet eller i skolan eller efter en fotbollsmatch med laget eller varför inte efter Vasaloppet? Och du känner dig riktigt nöjd och du slår dig ner, lägger upp benen på en pall och sätter dig i favoritfåtöljen. Och så säger du, vad bra detta var. Vad nöjd jag är. Vad gott det blev alltsammans den här dagen. Lite av det, något av det, tror jag faktiskt Gud kände när han hade skapat den här världen. Och det var ju precis det som Markus också läste för oss här i början. När Gud såg allt som han hade gjort så såg han att det var gott. När jag tittar och ser mig omkring på skapelsen så är det tre ord som speciellt blir starka för mig. Det första ordet är förundran. Och det tror jag delar med många. När man börjar ana, jag är ingen naturvetare eller biolog, men jag tycker om att läsa om det. Och när man börjar ana och förstå hur fantastiskt, sinnrikt allting är konstruerat. I ekosystemet, i kretsloppet, i solsystemet, ja allsammans. Så känner man en ödmjukhet och en förundran. Och om Jesaja och salmisten på sin tid kunde uttrycka denna förundran, så gjorde ju Jesus också det när han sa, peka på blommorna och fåglarna, se på dem. Och en idag som också har förmågan att både förundras och väcka förundran tycker jag är Stefan Edman, som har skrivit en bok just med den titeln Förundran, som jag rekommenderar er alla att läsa. Och som tar en med på en fantastisk resa och där man hisnar och anar lite grann och mer och förstår vilken fantastisk värld vi lever i. Ett annat ord som jag känner, det är förstås tacksamhet då. Att jag som människa får leva i denna fantastiska värld. Leva i, det är som en stor gåva. Att ta segelbåten eller båten ut i skärgården och uppleva allt det underbara. Eller att vara uppe i fjällvärlden och se över vidderna. Eller att få vara med och se hur ett litet barn föds in i världen. Visst känner man tacksamhet. Visst känner man att livet är rikt då. Men det tredje ordet jag känner, det är oro. När jag också då märker hur skört ett liv är. Och hur skört allting är. Och när vi ser hur människan allt mer manipulerar livet. Och hur allting mer och mer förstörs, skövlas, det förgiftas. Och ja, man undrar, vad är det för värld och för jord som vi lämnar över till våra barn? Första Mosebok är kanske en av de viktigaste böckerna i Bibeln. Därför att det är till den bok som det mesta andra kopplar tillbaka till. Och när vi läser om skapelsen så finns på något sätt en melodi genom hela skapelseberättelsen som upprepas gång på gång. Och det är denna: och det var gott. Och det var gott. Och det var mycket gott. Står det. Alltså Gud kände stor glädje när han skapade den här världen. Och han tänkte precis som vi när vi sätter oss i fåtöljen. Tänk så fint det här blev. Hela skapelsen var fylld av shalom, som är det hebreiska ordet för fred och frid. Och som också betyder hälsa, helhet, välbefinnande, alltings normala ordning. Och så är det när livet får flöda fram ostört. Och när vi märker att skapelsen fungerar, livet fungerar som det ska. Skapelseberättelserna i Bibeln ger oss tre viktiga betydelser för oss människor. För det första så ger det oss en trygghet i tillvaron, vill jag säga. Därför att det ger oss visshet om att livet har en mening, ett syfte. Det var någon som ville det här livet. Det var någon som gav oss livet. Och det finns någon som upprätthåller livet också. Det finns en skapare bakom, en tanke bakom. Det är inte bara en produkt utav slumpen att jag finns här, att skapelsen blev till, utan av en personlig vilja, säger Bibeln. Och det ger ju en trygghet och en mening. Men det ger också en helhetssyn på livet. Allt hänger ihop, allt är beroende av varandra, förstår vi genom skapelsen. Det finns ett villkor liksom nedlagt i själva skapelsetanken. Och det är att skaparen och människan och skapelsen i övrigt ska leva i samklang med varandra. I harmoni med varandra. Och enligt första Moseboken så har alltså Gud gett människan ett särskilt förtroende att vårda och förvalta skapelsen och jorden. Och detta uppdrag har med den särskilda ställning som Gud ger människan. För han säger, det står ju att Gud skapade människan till sin avbild. Tidigare han skapat efter olika arter, men när han kom till människan så skapade han henne efter sin avbild. Och det betyder att människan var ämnad att ännu mycket mera återstråla och återge Guds godhet och Guds skönhet. Det tredje som skapelseberättelsen ger oss, det är också att det visar på människans och hela skapelsens enorma och gränslösa värde. Människan är skapad till Guds avbild. Där har du och jag vår djupaste identitet och vår hemhörighet. Och skapelsen, ja, där finns Guds fingeravtryck överallt. Som visar att det är hans. Och det innebär att om Gud värdesätter en människas liv och hela skapelsen så mycket, så är vi, så måste vi som hans avbilder också värdesätta liv och skapelsen så mycket. Vi har alltså ingen rättighet att kränka någon annan. Att se ned på någon annan eller att göra våld på någon annan. Inte heller på skapelsen. Men om vi nu hörde hör en skön melodi i samband med skapelseberättelserna. Att Gud såg att allt var gott. Så kommer vi inte längre än till kapitel 3 i första Mosebok. Förrän vi ser att någonting har hänt. Att människan har vänt Gud ryggen. Och det första mordet i historien sker, som sedan följs och har följts av fler och fler och fler. Och det är synden, ondskan, egoismen som har gjort sin entré in i skapelsen. Den kommer som ett knivhugg rakt in i Guds hjärta. Och i första Mosebokens 6:e kapitel i Bibeln och i mänsklighetens historia så kan vi se hur Gud ser något annat än det han såg tidigare. Vi läser: men inför Guds ögon blev jorden allt mer fördärvad och full av våld. Det ljuvliga som Gud hade skapat hade redan då börjat förstöras och brytas ner. Och det står till och med att Gud blev bedrövad i sitt hjärta. Han ser alltså inte längre med glädje på sitt skaparverk, utan han ser med sorg i sitt hjärta. Och Guds skapelse är sedan dess märkt utav ondska, av lidande, av miljöförstöring, av koldioxidutsläpp, av ökenutbredning, av död. Och skaparens ord till Kain, den första broders mördaren, det ljuder åter och åter igen genom historien: vad har du gjort? Din broders blod ropar till mig från marken eller från jorden. Egentligen var det ju så att när vi människor ser tillbaka på våra liv som vi har fått som en gåva att förvalta, så skulle vi som Guds avbilder också ständigt konstatera att vad gott det här blev, vad bra vi har gjort. Vi har verkligen skött det här fint. Men precis som Markus uttryckte här, så känner vi något har hänt som har skadat både människan och skapelsen. Och vi är ju alla en del utav detta, som Bengt Wennman var inne på förra söndagens predikan. Vi är alla en del av detta, och det är svårt för oss och för mig och för oss alla, tror jag, att omfatta vilket krisläge som vår planet och vår jord verkligen befinner oss i. Men när vi har sett Al Gores film Den obekväma sanningen, så börjar vi ana och förstå och känna: vad är det på gång? Vad är det som håller på att hända? Men det miljöhot som idag vilar över planeten jorden, Tellus, det skrev Paulus om redan på sin tid, så här i Romarbrevet 8. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade. Vi vet att hela skapelsen ropar som i födslovånder. Tomhetens välde, det kan också översättas meningslöshetens välde. Alltså, även om allt inte är nattsvart och även om det görs goda försök, så märker vi att förtroendevalda politiker och experter har svårt att bemästra utvecklingen. Trots stora strategiska konferenser nationer emellan, så är det svårt att få slut på orättvisor, fattigdom, krig och död. Och trots stora löften så har man svårt att uppfylla dem. Vad beror det på? Jo, det beror på stora egna ekonomiska intressen. Och det är där det sitter. För att återerövra shalom, alltings normala ordning, Guds ursprungliga tanke, så behövs enligt Bibeln en rekreation, en återskapelse, en nyfödelse. Och det måste börja med människan, för det är hon som har ansvaret över skapelsen, säger Guds ord. Människan behöver vända om till Gud igen. Människan behöver bli befriad och försonad. Och människan behöver få ett nytt sinnelag och tänkesätt. Det är det handlar om. Och be som David bad en gång: skapa i mig, Gud, ett nytt hjärta. Och det var ju därför som Gud sände sin son Jesus Kristus in i världen, det vet vi. Och vad gjorde han? Jo, vi kan konstatera när vi ser tillbaka, precis som Gud såg tillbaka, att det Jesus gjorde, det var något mycket gott. Och Paulus uttrycker det så här i Efeserbrevets första kapitel. Lyssna och läs. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden. Att sammanfatta allt i himlen och allt på jorden genom Kristus. Man kan se historien som ett timglas. Den ena änden är skapelsens början, historiens början. Och den andra änden är skapelsen, historiens slut. Och i mitten har vi Jesu ankomst, Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesu försoningsverk. Och det är där som allting liksom sammanfattas och strålar ihop. Precis som Paulus säger. Och det är där som det vänder. Och liksom framtiden och en ny väg utåt, inåt, framåt öppnar sig på nytt för mänskligheten och för oss alla. Och när en människa därför möter Jesus Kristus, världens frälsare och försonare, som redan var med vid skapelsens början, då händer samma sak som hände när Gud skapade världen en gång. Människan blir en ny skapelse. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vad var det som Gud gjorde när han skapade världen? Jo, han sa det, var det ljus, och det blev ljus. Gud skapade ljus och övervann mörkret. Vad gjorde Jesus? Han var världens ljus. Och han kom för att lysa upp vårat mörker och ge våra liv ljus. Och det sker genom förlåtelsens under. När vi kan uppleva hur Kristus fyller vårt inre. Och vi känner att jag är inte ensam. Och jag får förlåtelse och jag kan börja om på nytt. Vad var det mer som han sa? Jo, Gud sa det, var det liv, och övervann tomheten. Skapelsen fylldes av ett myllrande liv. Liv flödade fram i skapelsen. Och vad var det Jesus sa? Jag har kommit för att ni ska ha liv och övernog. Om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Han talade om att han vill fylla vår tomhet, vår meningslöshet med nytt liv och ny mening. Och det är det som gör kristen tro så radikal. Det handlar inte om lära, det handlar om liv, förvandlade liv, livsgemenskap med Gud. Och det tredje som hände när Gud skapade världen, det var att han skapade kosmos av kaos. Eller hur? Och allt i skapelsen fick sin plats på jorden och universum. Givna lagar att följa. Allt hör samman och allt lever i ett samspel. I fred och frid och harmoni. Och vad var det Jesus sa? Jo, min frid, mitt kosmos ger jag er. Inte det som världen ger, utan min frid. Så vill Jesus skapa frid, ordning i ditt kaos, i ditt liv, vad det nu innebär. Men det är inte bara människan som Gud vill omskapa och ge henne ett nytt hjärta, ge henne nytt ljus, nytt liv, ny frid, utan också hela skapelsen, säger Bibeln, ska få en ny chans. Och för att läsa nu, gå tillbaka till Romarbrevet, så ber jag att er hänga med här, för det här är nyckelverser. Jag menar, skriver Paulus, att våra lidanden i denna tid inget betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner, Guds barn, ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovånder. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Det Paulus skriver här om, det är att precis som Guds barn en dag ska uppstå från det döda och få en ny kropp, det är löftet, så ska hela skapelsen få födas på nytt och bli som ny igen. Precis som den gången då Gud såg tillbaka på vad han gjort och kunde konstatera att allt var gott. Och så gav Gud oss ett löfte i det här ordet om ett nytt rike, om sitt rike, om en ny värld där vårt lidande, där tårar, där sorg och död är borta. Men också att vi ska få ett förskott, en försmak. Precis som när man får en försmak vid en god middag där hemma, ni vet, då blir man sugen. Och då har Gud gett oss en försmak på vad denna värld innebär genom att han ger oss den helige ande. Så vi liksom kan känna här inne att ja, det kommer bli fantastiskt det här. När detta rike ska komma. Och precis som skapelsen på något sätt bär i sina gener ett minne av paradismorgonen för länge sedan, så bär vi som Guds barn också långt in i själen en aning om hur det var tänkt, men också hur det ska bli en gång. Och det är därför som vi längtar, det är därför som vi väntar tillsammans med hela skapelsen otåligt på den dagen där Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike på nytt. Och det ska bli fred, rättfärdighet på jorden igen. Detta är fantastiskt. I Uppenbarelseboken så skriver Johannes: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Och han säger också, Gud säger också genom honom där: se, jag gör allting nytt. Det går alltså en röd tråd, vänner, ifrån första Moseboken i din bibel till Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, som handlar om hur Gud vill göra allt nytt igen. Hur Gud vill göra allt bra igen. Och det är gott att på något sätt få grepp om sin bibel och förstå denna röda tråd som går rakt igenom den. Som handlar om Guds frälsningsplan för mänskligheten och för sin värld. I första Moseboken så möter vi paradiset. Det vackra som går förlorat på grund av människans synd. I Uppenbarelseboken så möter vi paradiset på nytt som åter har kommit till oss. I första Moseboken så ser vi hur sorg och död blir konsekvenserna av synd och ondska. I Uppenbarelseboken så ser vi liv och glädje och gemenskap på grund av lammet, Jesus Kristus, hans offer för oss på korset. Och Guds ord börjar alltså med hur Gud skapar världen som är god. Och det slutar med hur Gud gör allt nytt igen. Och det är detta som vi lever i. Och detta uttrycker Petrus på ett fint sätt när han säger: efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och på detta väntar en kristen. Och på detta väntar vi i Guds församling. Därför att vi vet att det kommer något mycket bättre. Men det innebär inte en passiv väntan. Idag kallas vi, och här kommer utmaningen. Idag kallas den kristna församlingen att vara profetisk. Alltså att vara en gemenskap som föregriper detta nya som ska komma. Som genom sitt liv, som genom sina ord berättar, och sin livsstil berättar och åskådliggör det som en gång ska komma i sin fullhet. Alltså att vara hoppets människor, att vara salt som Jesus talar om på jorden, att vara ljus som Jesus talar om på jorden. Och modellen har vi ju i bergspredikan. Och Jesu egen undervisning. Men ni förstår, och vi förstår alla, syftet med att ha blivit en kristen och vara en del av Guds församling. Paulus uttrycker det så här fint i Efeserbrevet: vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det är detta det handlar om, att vara en församling. Att ha tagit emot Guds nåd mitt i all sin brist och låta hans ljus, hans liv, hans frid få återskapa mig, förändra mitt liv och fylla mig med hans kärlek. Det handlar om att, som det står i era gudstjänsthäfte, att lägga öra till och försöka höra skapelsens rop. Hur mår skapelsen? Hur mår den? Att lägga öra till och höra medmänniskors rop. Bön, längtan, vånda. Det är att vara Guds församling. Det handlar om att ställa sitt liv och sina gåvor till Guds förfogande medan man har möjlighet, så att hans godhet kan bli synlig i och genom mig. Och därför så känns det så inspirerande när vi igår på årsmötet ser namn efter namn efter namn efter namn i olika funktioner i församlingen som vill vara med och på olika sätt sprida Guds godhet. Var med och visa på den värld som en gång ska komma, för att människor redan här och nu ska få livsgemenskap med Gud. Och det innebär också att vara hela livets kyrka. Och det tror jag är så viktigt att vi poängterar. Att vi värnar om hela livet. Det andliga, det själsliga, det kroppsliga, det sociala. Det finns alltsammans. Hela livets kyrka värnar om miljön. Nästa bil jag köper ska vara miljövänlig, har jag bestämt. Alltså, tänka miljö. Att det värnar om miljön på olika sätt. När Gud får skapa och verka detta genom sin församling, så är det shalom i funktion idag. Och det är väl en bön och önskan att när han ser på sin församling idag, så ska han kunna konstatera, precis som i skapelsens morgon, att det här var mycket gott. Det här var mycket gott. Vänner, vad passar väl bättre än idag när vi börjar ett nytt verksamhetsår i församlingen? Att på något sätt vända oss till Gud mot framtiden och be: Herre, låt detta ske. Herre, använd mig. Låt mig få stå i tjänst för dig. Börja om än en gång i mitt liv, Gud. Jag vill ställa mitt liv, mina gåvor, till ditt förfogande. Jag vill tänka mer på andra, på din skapelse. Jag vill vara mer rädd om den. Jag skulle önska att avslutningen av vår gudstjänst fick bli på något sätt ett avstamp för mig och för oss alla. Just detta: Herre, använd mig. Låt mig få vara ett redskap för dig och för din goda värld, som har blivit så förstörd och trasig på många sätt. Men jag vill vara med och vara din medskapare här och nu. Och när nu våra sångare och musiker kommer fram, så har vi möjlighet att under vår förbönstund få komma fram och på något sätt överlämna våra liv än en gång i Guds händer. Säga: Herre, jag vill ställa mitt liv till ditt förfogande. Tända ett ljus som ett uttryck för det, men också kanske för en medmänniska som också suckar och våndas idag, precis som skapelsen gör, av olika orsaker. Och det finns också förebedjare som gärna ber för dig. Om du behöver på något sätt hjälp att få vägledning, hur ska jag kunna använda mitt liv i Guds tjänst? De kommer sitta på första bänken här, men det finns också en förebedjare längst ner på en stol där man också kan skriva personliga böner. Och vi är i bön nu i slutet på vår gudstjänst, och låter detta få bli en stund utav överlåtelse. Och är det så att du som är här inte är en kristen och kanske är här för första gången, var med bara och känn in atmosfären och veta att Gud älskar dig och han söker också dig. Och du får gärna också gå fram och tända ett ljus för din egen skull. Så känn dig välkommen att göra det. Innan vi sjunger så vill jag be en bön. Herre, jag tackar dig för din goda skapelse. För allt det goda som det innebär och som du tänkte för oss. Vi känner förundran när vi ser och anar hur allt fungerar. Vi känner tacksamhet över livet. Och vi känner också en oro, Herre. Hur ska det gå för våra barn, för vår värld? Herre, vi ber för vår egen skull. Skapa i våra liv ett nytt hjärta. Omforma oss. Ta bort det som inte ska finnas där. Fyll oss på nytt med ditt liv, ditt ljus, din frid. Du vet vad vi behöver. Du vet den som känner kaos i sitt inre nu. Tack Herre att du vill komma, upprätta och återskapa. Tack att du är mästare på det. Och vi ber också för vår församling att vi ska få vara ett redskap för världen. En profetisk rörelse som visar på ett annat liv, en annan väg mot framtid och hopp. Vi överlämnar denna stunden i dina goda händer. Tack att du finns här och möter oss alla. I Jesu namn. Amen.